Podplay.
Svea Tejle och hennes familj lämnar stan för att förverkliga sin dröm. Ett enkelt liv på landet. Istället ska det bli startpunkten på dramat i Taråberg.
Svea hamnar mitt i det som har kallats en av norra Sveriges största polisinsatser genom tiderna. Kravallstaket och minröjare omger henne och hon tvingas se på när huset dit hon och familjen flyttat bränns ner.
Det här är Jag var där med Andreas Utterström och Mattias Bergman. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu, helt gratis.
Det är en smällkall morgon den 14 mars 1980. Minus 30 grader och kylan biter i kinderna. I vanliga fall brukar lugnet råda här i Taråberg, mitt i de ångermanländska skogarna utanför Sollefteå. Men inte den här morgonen. För massor av poliser har samlats mitt ute i ingenstans. För det som då beskrivs som en av de största polisinsatserna någonsin i norra Sverige. Men poliserna är inte på plats med kravallstaket och schäferhundar för att slå till mot organiserad brottslighet. Eller göra en gryningsräd mot ett stort företag som misstänks för storskaliga skattebrott. Nej, det här är något helt annat. Polisen är i Taråberg för att vräka en hippieinspirerad barnfamilj som vägrar flytta. Så här rapporterar Sveriges Radio den 14 mars 1980.
Ett hundratal poliser med hundar, batonger och kravallhjälmar vräkte alltså i morse familjen som sedan flera år olagligt ockuperat en skogsfastighet i Taråberg i nordvästra Ångermanland. Huset tillhör skogsbolaget Graningeverken. Enligt en dom i hovrätten skulle familjen vräkas och idag kom alltså kronofogden och polisintendent Per-Olof Ahlström som inte ville berätta hur många man han hade med sig.
Jag vill inte tala om hur många som är på väg hit. Du ser, jag kan själv räkna hur många som är här. Vi har 20 på en gång, sen kommer det fler efterhand hit. Och jag vet inte riktigt hur många som är på väg för tillfället. Du måste förstå att jag inte vill tala om vår styrkas omfattning. Jag vägrar göra det. Du får se själv efterhand som de kommer.
Familjen inne i huset vet att de nu kommer tvingas flytta ut. Vad de inte vet är att deras bostad snart ska brännas upp. Resultatet av en lång konflikt med skogsbolaget de köpt huset av. Men hur kunde det bli så här? Vår kollega Lisa Wallström ringer upp kvinnan som var med.
Jag heter Svea Tejle och jag bor numera i Näsåker. Ett litet samhälle norr om Sollefteå. Jag flyttade hit för 2,5 år sedan blir det nu. För att min ponny dog och det var liksom svårt för mig att bo kvar i det stora huset vi hade gemensamt och så, och var för mycket minnen, så jag kände att jag behövde nog vända blad i livet.
Ponny, det är alltså smeknamnet på Svea Tejles avlidne man. Han var en person som delade hennes ideal. Och så är det redan på 1970-talet när de hamnar mitt i en enormt stor nyhetshändelse som idag är ganska bortglömd. Dramat i Taråberg. En historia om när den lilla människans drömmar om frihet krockar med storbolagets och myndigheternas lagar och regler. Och som slutar med att familjens bostad bränns ner.
Låt oss gå tillbaka till ett helt annat Sverige. Olof Palme är statsminister i början på 70-talet och de politiska vindarna blåser åt vänster. Almstriden i Kungsträdgården i Stockholm visar att folkliga protester kan få politiska beslut att rivas upp. Författaren Maja Ekelöf kommer ut med sin självbiografiska och samhällskritiska roman Rapport från en skurhink. Och i Kiruna strejkar gruvarbetarna i LKABs gruva.
Svea, hennes make Ponny och deras vänner drömmer om ett annat liv. En tillvaro nära naturen och med mer tid för barnen. En stressig 9-5 tillvaro där barnen checkas in på dagis lockar inte. Inspirerade av den så kallade gröna vågenrörelsen vill Svea Teile tillsammans med sin man och deras dotter vara med och bygga upp ett annat slags samhälle. Och de hittar där de letar efter, 1,5 mil norr om Ramsele.
Vi flyttade ju upp med Skogsnäskollektivet från början, 73. Och vi var ju då ett gäng unga människor som ville liksom förändra livet, kan man ju säga, och hitta en gård tillsammans där vi kunde bruka, odla jorden och bygga hus. Och så att vi letade efter en gård och då hittade vi den här Skogsnäs, Strömnäs då, som ligger mellan Ramsele och Näsåker, kan man säga, ut med fjällskälvet.
Till en början består kollektivet av 20 vuxna och 5 barn som delar på 2 hus. Kärntruppen känner varandra sedan tidigare och delar samma dröm.
Skulle du kalla er för att ni var såna här gröna vågare, som man brukar säga?
Man kan kallas för gröna vågare. Det är väl en blandning utav... Vi var ju också inspirerade av hippierörelsen, för när vi kom till Isle of Wight då var det liksom hippierörelsen. Så vi var ju inspirerade av det också på något sätt. Frihet, alltså frihet. Att göra vad man ville. Men gröna vågare, vi har ju kallats nybyggare, gröna vågare. Skogsgrillan fick vi också heta med det här med tarobär.
Miljöaspekten är också viktig.
Att ta tillvara på jorden på ett ekologiskt sätt. Då. Att inte använda konstgödsel och sådana saker, utan låta det få ett kretslopp helt enkelt. Ja, men också visa att det var viktigt att visa våra barn att det går att leva i naturen ganska bra. Sen kanske man inte gör det fullt ut. Man behöver ju saker och ting från samhället. Alltså förr i tiden var det ju slitsamt. För då var det ju på liksom liv och död nästan, kan man säga. Man inte hade något så att för oss var det ju lyxigt. Man kan leva så och kan ta tillvara på det man vill och ändå ja, ha samhället bakom sig.
Precis som Svea Teile säger är det svårt att vara helt självförsörjande.
Vi köpte ju säd till exempel och sen malde vi själva. Och sen köpte vi ju salt och socker. Och vi köpte ju fotogen, stearin. Och med kläder, kläder kan man ju få ganska mycket. Vi fick ju jättemycket kläder. Folk kom ju till Skogsnäs och dumpade säckar. De tyckte det var jättebra att bli av.
Men folk besöker inte kollektivet bara för att dumpa gamla kläder. Den livsstil som finns där är lockande. Så allt fler familjer ansluter. Och nu börjar Skogsnäs bli ganska trångt. Det komplicerar saken för Svea Teile och hennes familj eftersom hon är gravid igen. Så de bestämmer sig för att hitta något eget. Och det gör maken Ponny 8 kilometer från Skogsnäs. Där ligger gården Taråberg.
Ja, Taråberg är ju då ett hemman som ligger på skogen, mitt på skogen mellan de här 3 eller 4 byarna. Alltså Strömnäs, Röån och Lilltasjö och Meåfors. Och det var ju ett stort hemman en gång i tiden. Den stod ju tom. Alltså, så nu var det bara det här stora huset, timmerhuset kvar.
Trots att Taråberg står tomt sedan 1950-talet har odlingsmarken inte växt igen. Och byggnaderna som finns kvar är fortfarande intakta. Å andra sidan saknas telefon, rinnande vatten och elektricitet. Svea Teiles make tycker ändå att fördelarna överväger och han är den som driver på.
Det var han som ville flytta upp från början och jag var lite skeptisk och rädd för vad det skulle innebära. Ja, jag visste ju att det skulle väl kanske bli lite bråk om mig. Och det visste man ju att det var ett stort motstånd från dem.
Bråk? Ja, för det är inte så att det bara är att flytta in i gården i Taråberg. Den ägs nämligen av skogsbolaget Graningeverken. Och ägaren är inte särskilt sugen på att låta några, i deras ögon, toviga idealister flytta in. Dessutom ifrågasätts om det här verkligen är en lämplig bostad för en barnfamilj. Men så finns det ytterligare en sak som stör ägaren. Att Svea och hennes man offentligt tagit ställning mot hur Graningeverken sköter sin skog.
Och då visste de också att vi hade ju då demonstrerat emot kvävegödsling och besprutningar. Så att, Alltså de ville något, de ville inte ha oss på deras skogsområde, så att...
Kanske inte så konstigt att förhandlingarna blir långa. Men till slut får Sveas familj köpa huset i Taråberg för 500 kronor. Ungefär 2000 kronor i dagens penningvärde. Men det finns ett villkor. Att huset ska flyttas från platsen inom 2 år. Och det är inte det lättaste. Men Svea Tejle och hennes man är glada ändå. Mot alla odds har de lyckats komma överens med skogsbolaget. Men det ska visa sig att motsättningarna bara har börjat. Inte minst för att Pony nu går på offensiven.
När vi hade fått det där rivningskontraktet och vi köpte huset för 500 kronor, då så gick Pony tillbaks till Graningeverken och sa att vi tänker inte riva huset, vi tänker visa att vi ska bo där. Så att, men jag tycker det var ju ganska bra gjort också. Han ville liksom inte, han ville inte ljuga eller så, eller föra dem bakom ljuset, utan han ville berätta som det var.
Ja, familjen hoppas kunna vinna över Graningeverken på sin sida. Att det här några år senare ska sluta med en stor polisinsats och att huset bränns ner, det kan de i sin vildaste fantasi aldrig föreställa sig. Tanken är att om skogsbolaget bara ser hur bra det går att leva på gården, så kommer de att ändra sig och låta huset stå kvar.
Så naiva var vi. Ja, det tänkte vi nog att vi skulle, att det skulle vara en möjlighet. Det var väl naivt tänkt, men på ett sätt tänker man att de kanske inte ville bråka om det. Det var enkelt för dem att låta oss bo där och visa sin välvilja. De gav ju bort någon sån här mark till någon golfklubb i Långsele, massa mark. Så att de hade väl kunnat varit välvilliga och tycka att det var okej.
Men innan familjen kan flytta in är det mycket som måste göras för att huset ska bli beboeligt.
Ja, Pony flyttar in först, och det är på vintern då som man ska köra upp allt, alla saker, eftersom det är då man har slädföre. Eftersom det var ingen väg upp, utan då forslar man ju allting på häst då. Så att han började forsla upp saker och ting och började jobba där uppe och ställa i ordning huset så skulle bli fint. Och sen så kommer jag upp på våren med barn och djur då. Då hade vi ju lite getter.
Ja, våren 1977 flyttar hela familjen in. Förutom getter finns nu också de tre barnen, Lina, Anna och Olle, som är 5, 3 och 2 år gamla. En sak som gör tillvaron extra tuff är att mellanbarnet Anna har en funktionsnedsättning och behöver mycket hjälp. Men familjen trivs i Taråberg med getter, häst och höns.
Nej, då bodde vi i köket och kammaren. Så det var ju det stora köket, det är ett där riktigt stort kök som det är en del hus. Där har man ju allting, där lever man ju liksom. Laga mat och umgås så att säga. Sen var det en kammare som då var som sovrum. Sen hade vi en symaskin där, en trampsymaskin.
Det är inget el och inget vatten och sådana saker?
Nej, det är ju inte det. Vi hade ju fotogenlampa och sen stearinljus då.
Ingen el, ingen telefon, ingen tv. Så vad gör familjen på dagarna egentligen?
Vad gjorde vi? Alltså man lever ju, när man bor så där så lever man ju väldigt mycket. Man lever ju i naturen. Man går ju upp när det är ljust och lägger sig när det blir mörkt lite grann. Man följer ju dygnsrytmen. Och sen det är ju att ta hand om djuren och barnen. Hämta vatten. Kallkällan var ju en bit bort. Vi elda liksom i spisen. Vi hade en vedspis var det. Det var den enda värmekällan. Så man fick ju, när det var kallt fick man ju elda ganska mycket där. Så det gick ju åt mycket ved.
Ja, det här låter ju idylliskt för den som söker det enkla livet. I alla fall i teorin. Men samtidigt oerhört arbetsamt. Inte minst för den som har 3 barn.
Nej, alltså jag minns det ju inte som slitigt. Det är ju konstigt. Men det är klart att det var ju mycket arbete. Men också så rikt att få leva i naturen, med naturen. Och se dess olika växlingar. Så att det var bara det där att gå, att man fick använda sin kropp. Liksom, att gå hem till exempel, om jag varit ner på byn och så gick man hem till Taråberg. På den där stigen, och så kom man hem till huset som låg där, så vackert uppe på höjden. Nej, men att man blir så nöjd. med sig själv på ett sätt.
Men det finns förstås stunder som är besvärliga.
Det är klart hårt, ibland stormar och det är jättekallt. Och man ska liksom ta sig iväg och det är minus 30 grader kallt. Och det gäller att liksom klä sig ordentligt så man inte förfryser sig och allt det där. Man lär sig så himla mycket av det. Sen är det ju jobbiga grejer. Vi körde ju ner med hästen i någon gång när vi åkte ner, skulle ner till byn. Och så gick vägen över en bäck och så körde man ner hästen och jag fick springa ner till byn och hämta hjälp. Det är mycket sånt där som händer.
Men hästen klarar sig. Värre är det med relationen till Graningeverken som familjen köpte huset av. Den ska nu eskalera och ta vändningar som Svea Teile aldrig kan ana. Eftersom huset fortfarande står kvar har familjen alltså brutit avtalet. Och ägaren är inte alls villig att se mellan fingrarna. Istället kommer kronofogden 1980 med ett delgivningsbeslut om vräkning. Men Tar och bergarna, som de snart kommer att kallas, anlägger en charmoffensiv med nybakade bullar, te och kärlek. Och en annan gång skriver Aftonbladet att kronofogden bjuds på helstekt lamm och hembakt tunnbröd. Men mat och bullar funkar inte. Beslutet står fast. Familjen ska bort.
Och då hade vi fått ett datum, så då var vi väldigt mycket folk där uppe, vänner och så, som kom upp och stöttade oss där. Så att det blev ju som en folkfest nästan. Eldade bakar ute och det var kaffe och det var soppa och det var bröd. Och det var 30 grader kallt. Ja. Och då så sa ju han, Dickie Sörensen som var kronofogd, att han kommer ju tillbaks då ska vräka oss. Och då fick vi ju inget datum på det då, utan då kommer man oanmäld.
Svea Teile och hennes familj lever nu i ovisshet. När kommer de att bli utslängda? Det visar sig att detta ska ske den 14 mars 1980. Eftersom familjen inte tänker flytta ut frivilligt blir det polisens uppgift att se till att Svea och hennes familj avlägsnas. Och ordningsmakten tar i från tårna. Det här beskrivs i dåtidens mediebevakning som en av de största polisinsatserna någonsin i norra Sverige.
De kom ju tidigt på morgonen och vi trodde väl aldrig att det skulle vara så otroligt mycket poliser och sån uppståndelse som det var. Alltså de säger att det var 100-tals poliser. De satte upp kravallstaket runt liksom gården så här så att det inte skulle kunna komma sympatisörer som de sa. Och de var inne med, de första som kom var ju också, de trodde att vi hade satt ut miner. Så att de hade ju minröjare med sig.
Minor? Hur då?
Ja. Nej, men att vägen var minerad på vägen upp. Och den polisen träffade jag ju bara för något år sedan här, just att han hade fått i uppdrag, han jobbade vid Sundsvalls då, tekniska roten, och hans uppgift var att åka upp och se att det inte var några miner som var på vägen upp, så att han gick ju bland de första upp till Taråberg och sen kom väl poliser och schäferhundar.
Men hur hade de kunnat få för sig det? Hade ni varit våldsamma förut någon gång?
Nej, alltså det verkar helt otänkbart, jag förstår inte heller var de hade fått det därifrån, men också att de hade trott att det skulle komma sympatisörer från Danmark och Tyskland. Så det hade väl vuxit för dem på något sätt. Vi var ju så himla snälla och fredliga. Jag var ju ganska mycket inne i huset med barnen. Så jag har inte så himla mycket bilder av utikring faktiskt. För det var så kallt, det var ett minus 30. Och det var... Vi hade några vänner som bodde med oss där. Johan hade lite feber. Och vi höll på att baka bröd. För vi tänkte att om vi bakar bröd på morgonen, då kan de inte slänga ut oss direkt. Vi hade bulldeg på gång. Men för mig var det nog mycket så här att jag var trygghet för barnen. Jag var tvungen att trösta dem. Och det var min viktigaste uppgift. Liksom, och försöka säga till Lina, vi bygger ett nytt. Det är bara ett hus, vi bygger ett nytt. Sådär.
Nu finns inget att göra. Det är bara att börja packa. Men familjen hinner inte få med sig allt innan det är dags att lämna huset. Dessutom lever de i tron att det här ändå ska ordna sig till slut. Att de snart ska kunna komma tillbaka. En vän till familjen tar med sig de yngsta två barnen, Anna och Olle, till åsen. Alltså den lilla timmerkoja en bit bort, där familjen tänker söka skydd. Och det är då det händer.
Jag och Lina är kvar därför att vi får inte med oss katten. För katten har gömts under huset. Och det är Linas katt och hon är så förtvivlad för den här katten. Så vi försöker att liksom få locka fram den, men den är ju helt vettskrämd. Så vi får ju inte fram katten, så att vi då så här, men vi får hämta den imorgon eller så att jag är på väg därifrån och går mot ner mot stigen, den källaren, och när vi kommer där så bara plötsligt så flammar bara huset upp. Alltså det går på nolltid, helt otroligt, det bara står i lågor. Ja. Och Lina skriker ju rakt ut, hon blir ju helt chockad. Och det är väl både huset, men det är också katten som vi har letat efter då. Vi vet ju att katten är där, så att, ja, hon blir ju jätteknäckt, så att jag får ju bara trösta henne jättemycket. Så vi går därifrån.
Men katten kommer undan i sista minuten. Med svedd päls tar den skydd i ett träd. Men den stora frågan återstår, varför brinner huset? Jo, för att ägaren Graningeverken bestämmer att det bokstavligt talat ska gå upp i rök. Kanske för att det framstår som enda sättet att slutgiltigt bli av med familjen. Svea Tejle är i chock. Hur kunde det bli så här? Hon som bara ville leva i harmoni med naturen. Och i harmoni med människorna också, för den delen.
Ni hade ingen aning om att de hade tänkt bränna upp det?
Nej, det fanns inte. Och det visste inte poliserna heller. Det var några, alltså, nu kallar vi dem för Graningemännen då, men det var ju några som hade det till uppgift. De hade ju sprängt skorsten faktiskt innan. Och då var ju vi kvar, då stod vi och sjöng liksom kampsånger och så, ett helt gäng.
Men hur kändes det att de satte eld på det?
Men det kändes ju så fruktansvärt. Alltså man blev helt tom efteråt. Vi var helt utmattade efteråt.
Familjen åker till vänner för att få lite andrum. Men de pratar också med journalister. För det här är en jättestor nyhet i svenska medier. Tarobergarna, som de kallas, har blivit ett begrepp. Den 15 mars 1980 publicerade Expressen en artikel med rubriken "Vårt hem är aska, men vi ger inte upp." Där säger Svea:
"Det som hänt har gett oss ännu större kraft att fortsätta slåss för vårt budskap."
För vissa har familjen nu blivit en symbol för den lilla människan som körs över av stora företag och byråkratiska myndigheter. Andra ser dem som naiva flummare som måste lära sig att följa lagar och regler.
Pony var ju som frontfigur i det här, för att jag hade ju svårare, tyckte jag, att eller jag tyckte inte om det, att stå i rampljuset på det sättet. Så att det blev ju ganska jobbigt med all den uppståndelse. Vi fick ju säga nej till jättemycket saker till slut. Folk ville ju göra reportage jämt och ständigt. Och det var inte det vi var intresserade av. Vi ville ju leva vårt liv där uppe. Så att, sen ville vi ju få uppmärksamhet såklart, i och med att det blev det här med ockupationen. Så det är klart att uppmärksamhet då skapade det också då, att odlad jord ska förbli odlad. Så...
Det var ert slagord eller ert mantra?
Ja.
Huset har brunnit ner. Drömmen är krossad. Eller? Nej, familjen ger inte upp. För när polisen har försvunnit och röken skingrats är Pony tillbaka i Tarobberg. Och han bygger en ny liten timmerstuga. Till Aftonbladet säger han:
"Vi slåss för rätten att bruka marken. Bruten jord ska odlas. Den får inte stå och växa igen. Och vi ska komma tillbaka, det försäkrar jag."
Så blir det också. För senare flyttar familjen in i det nya huset. De bor där i 2 år. Det fjärde barnet, Ida Maja, föds till och med i huset. För Svea Tejle är det här en lycklig tid. Hon lever på den plats som hon älskar. Familjen trivs och journalisterna har gått vidare till annat. Men konflikterna med markägaren fortsätter. Efter rättsprocesser, hot om både vite och fängelsestraff väljer familjen till slut att flytta. Den här gången till en gård i Västerbotten. Där driver de tillsammans med några vänner ett ekologiskt men mer traditionellt jordbruk. Nu när barnen är äldre har familjen behov av mer bekvämlighet.
Och det var ju så här skjutsa till kompisar och sådär. Så det blev som att, ja, det blev att det var dags att lämna skolan egentligen.
Idag är Svea Thiele 71 år gammal, pensionär och bor i Näsåker i Ångermanland. Genom åren har hon och andra gröna vågare från 70-talet sett komiker och manusförfattare göra parodier av deras gamla ideal.
Men nu verkar vinden ha vänt. I spåren av pandemin växer en ny gröna vågenrörelse fram. Unga familjer som tröttnat på tempot i storstan flyttar ut på landet och börjar sylta och safta. Och böcker med titlar som modern självhushållning får stor uppmärksamhet. Det här är strömningar som Svea Thiele känner igen från 70-talet.
Det var ju mindre skala då. Men nu tycker jag att det verkar som en större rörelse. Och jag tycker bara, alltså, det är ju fantastiskt att ha gjort den erfarenheten. Att det gör en bara stark och det känns man vet att man kan leva enkelt på ett sätt. Det är inte så svårt. Så att jag tror det är jättebra att man gör det och prövar på ett annat liv. Det passar inte alla, men det kanske passar några att stanna kvar. Och...
När Svea idag tänker tillbaka på sin egen tid som gröna vågare i Taråberg är det inte polispådrag med kravallstaket och minröjare som är det starkaste minnet. Det är något helt annat.
Ja, det bästa tror jag är att få vara med mina barn, min familj, tror jag, och komma nära dem och få ha en vardaglig, ett vardagligt liv tillsammans.
Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson, exekutiv producent för säsongen är Jonas Lindskov. Intervjun är gjord på Beppo Ljudproduktion. Jag var där i en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
I nästa avsnitt får du höra historien om Zlatans staty. Den som uppfördes i Malmö men fick tas bort efter att ha blivit vandaliserad. Konstnären Peter Linde undrar fortfarande varför fotbollsfansen blev så upprörda över hans verk. Och så berättar han hur Zlatan reagerade när han ombads posera naken i ateljén.